Okej, här välkomna till ett nytt avsnitt av Abon Comics, avsnitt 16. Det här är Nico tillsammans med Färnan.
Jo!
Och i veckans avsnitt kommer vi prata om serierna Baby Teeth, volym 1, Domino och Sinotrip Part 1. Och det gemensamma läsningen den vecka är Artha, Chronicles of the Nolands, issue 0. Färnan.
Jo.
Vad är Domino?
Domino är bland annat en av de nya karaktärerna som kommer att dyka upp i nya Deadpool-filmen.
Okej. Okay.
Jag har träffat på henne någon gång tidigare, just för att jag har läst Deadpool. Hon dyker upp där lite titt som tätt och har väl varit med både i X-Force, X-Men. Hon finns med lite här och varit liksom bara i bakvattnet och simmar runt. Hon är väl inte någon av de större karaktärerna. Hon är väl egentligen lite samma sak som Deadpool, typ.
Okej.
Okay. Alltså att hon faktiskt kanske inte har haft någon egen riktig karriär så inom seriet. Inte vad jag har kunnat sett i alla fall direkt.
Tror du skulle säga inte alla hästar i stallen?
Ja, men det är samma. Där är det också, där hon har stött på henne. Så de är väldigt lika dessutom.
Asså.
Där jag läste på lite extra om henne idag. Jag trodde jag visste en del, men jag visste typ ingenting skulle jag säga. Läste på om henne från IGN's hemsida. Eller från deras recension av henne snarare. Nu när hon kommer att dyka upp i nya filmen. Där de beskriver henne lite kort och vem hon är och egentligen vilka krafter hon har. Mm. Och de jämför henne med att hennes uppväxt eller tillkomst till världen, eller vad man ska kalla det för, eller till superhjälte eller antihjältevärlden, är väldigt lik X-23.
Okej.
Det är i stort sett samma, och det i mina öron så låter det väl, jag som ändå inte vet så mycket om X-23 istället, låter det väldigt mycket som att hon har ju varit med om samma sak som alla de andra. Alltså Deadpool, Wolverine, alltså någon diffus, vad heter det? Vetenskapsman har gjort någonting diffust med dem så att de har fått sin kraft.
Mm.
Hennes kraft är good luck. Alltså tur.
Okej.
Okay. De går in lite noggrannare på det och beskriver det mera som att hennes undermedvetna använder telekinesi för att styra saker och ting omkring henne för att ge henne, eller för att vara liksom fördelaktiga för henne.
Okej.
Okay. Det är inte, och det de vill säga med det är egentligen att det är inte magi som styr hennes kraft, utan det är snarare hon liksom. Och det kan framana sig i till exempel, men om hon blir beskjuten så kan hon i alla fall ändra riktning på kulor och så att de inte bara whoop, vika undan dem eller någonting sånt, utan så att de faktiskt kanske missar henne precis istället för att faktiskt sitta, eller träffa om man säger då.
Naja.
Det är inte liksom stoppa kulor i luften, utan det är mera så här, istället för att träffa henne i axeln så studsar den precis ovanför typ. Och det är väl egentligen det lilla jag har fått reda på, eller kunnat få tag på om henne. Det är det jag har velat läsa på snarare. För jag tänkte jag skulle försöka hitta en serietidning där jag får reda på allt det här. Där jag faktiskt kan få läsa om hennes origin story och ja, men faktiskt få liksom uppleva henne på något vis. De tidningarna jag har läst är Domino från 2003. Där det är fyra lösnummer ska jag säga. Finns på Comixology. Den här serien, jag har läst två av de fyra numren. Och den här storyn berättar i alla fall inte in i början någonting om hennes origin.
Okej.
Okay. Du får liksom inte, du får liksom ingen origin story på henne liksom sådär direkt i början. Utom det här är att hon är fullfjädrad agent i stort sett. Alltså precis som Deadpool, en merc liksom.
Mm.
Hon blir anlitad för att göra olika saker. Däremot så har hon en egen gömd agenda i det hela, eller den är inte så jävla gömd alls. Hon vill ta reda på vem mamma är. Vem hennes mamma är.
Ja.
Och det man får första numret, eller de två första numren går egentligen ut på att hon förklarar och berättar hur svårt det är att få tag på information om morsan. För att hon verkar ha varit inlindad ganska långt in i de här, jag antar att det är samma där också, men det här är bara antaganden, i de här experimenten. Okay. Som antagligen har med henne att göra. Och alla andra superhjältar på något vis. Den är ganska gammal, alltså, eller den är snarare så, den är ritad och skriven i en ganska, i en äldre stuk.
Mm.
Så att det är den här lite mera klassiska serietidningen stuket på det. Gillar den än så länge. Vad som karaktären i sig är ju, känns jävligt seriös.
Mm.
Hon är ju bland annat, hon finns ju bland annat med i Deadpool-spelet.
Okay.
Som jag har kört. Och där är hon ju väldigt mycket mera Deadpoolig. Alltså, det är lite mer humor, det är lite mer fyndigt, det är lite mer så. Här finns det ingenting sånt, skulle jag säga, om henne. Utom hon är mera en merc som är ute efter information, verkligen. Hon ska ju ta reda på någonting. Det finns någonting med henne som jag gillar ändå. Jag vet inte vad det är riktigt, för att hon är annars i stort sett en vanlig henchman med lite tur så här långt. Och vad jag tycker är synd är att de här tidningarna förväntar sig att du ska veta vem det är. Och du ska veta vad hennes krafter är eller vad de kan göra. För att de förklarar ingenting sånt så här långt.
Nej.
Så att du bör veta vem det är. Så att jag ska ta och försöka leta vidare och se om jag kan hitta någon bättre introduction liksom till henne. Men jag ska läsa klart de fyra numren som är. För att historien i sig är intressant nog för att hålla mig kvar, skulle jag säga. För jag vill också veta vem hennes mamma är nu snart, faktiskt. Men helheten i sig, alltså det är ju en vardagstidning, om man säger. Mm. Det är en sån jag hoppar in och ut ur liksom, och läser lite, några sidor här, några sidor där. Det är liksom ingen jag fastnar i och bara vill plöja igenom hela. Nej. Utan bland annat, för att ge ett exempel, så jag har läst det på jobbet idag till exempel. Då jag har 5 minuter... här, läsa, ja, måste jobba en stund, tar 5 minuter senare liksom, som det finns en lucka liksom, ja, då tar man upp den och läser en liten sväng. Så att det är ju inte så att du är fast, utom det är så här, ja, men jag ska läsa klart det här, så att jag går in och läser nu när jag har några minuter över. Den är skriven av Joe Pruett och Brian Steelfreeze. Jävlar, vilket badass namn, Brian Steelfreeze. Ritad av då samma man, Brian Steelfreeze. Släpptes digitalt åtminstone den 9 maj 2017.
Ja, okay.
Som sagt, bara 4 nummer. Varav första numret ligger på 24 sidor. Så jag misstänker att det är väl, de är väl ganska likvärdiga alla 4 skulle jag gissa. Så det är ingen jättelång story, om man säger.
Nej. Men jag tänkte, hon ska vara med i Deadpool 2 nu.
Ja.
Tror du att de ska kommer köra det här leta efter mamma-stilen där också?
Nej,
och tror
det
du
tror
i så
jag
fall
inte.
Att Deadpool känner mamman? Och tror du i så fall att mamman är blind och ganska gammal?
Det vore ju för sig riktigt jävla badass. Det vore cool. Jo, det hade varit skit. Och det hade varit right up there alley också. Att liksom plöja vidare. Det, men fan. Det skulle jag kunna vilja säga faktiskt, men jag tror inte det. När jag har läst om henne tidigare, eller när hon har dykt upp i stories annars, då är hon ju egentligen bara ett... ibland lite av ett kärleksintresse, ibland lite av bara så här... istället för att skicka någon annan så skickar man henne liksom.
Utfyllnad.
Ja, lite så ibland, tyvärr, ska jag säga. Bland annat så tror jag det är i någon... undrar om det är i spelet. Så skickar man henne för att hämta upp Deadpool. Egentligen bara för att hon har kanske förhoppningsvis turen på sin sida och lyckas få med sig honom. Eller lyckas säga rätt saker, typ.
Okay.
Så att det är såna grejer. Så att, karaktären i sig har absolut inte växt i mina ögon av att läsa det här. Däremot så är det ju inte en dålig serietidning, det är det inte.
Nej.
Så att det är sån här mellanmjölk, det är en trea.
Men då så. Jag har läst Baby Teeth, volym 1. Och den här är skriven av Donny Cates, tecknad av Gary Brown och utgivningsåret är 2017. Och den samlar alla fem frågorna från första berättelsen från Aftershock Hit-serien Baby Teeth. Jag tror inte det ska vara frågan ut, jag tror det ska vara serietidningen från berättelsen, du ser. Google Translate. Synopsen är Sadie Ritter är 16 år gammal, 9 månader gravid och rädd att hennes söta, nördiga sinne. Att hennes baby som ung är hård men med stöd av sina älskade familj bakom henne, allt borde vara okej. Men hennes barn är antikristus och det kommer att bryta upp hindren mellan det jordiska och demoniska planet och släppa evigt lidande för hela mänskligheten. Med annat än det borde det vara bra. Från Donny Cates, författare av Buzzkill, Payback, Rednecks och breakout hit God Country kommer ett pulserande ny serie med konst från revisionisten Gary Brown. Och helt enkelt, Sadie, 16 år gammal, det börjar med att hon sitter och pratar in ett meddelande i telefon till sitt barn. Och det är då den här lilla pojken hon föder som senare visar sig vara djävulen själv, antikristus.
Okej.
Så när hon börjar få verka, då blir det jordbävningar och allt möjligt. Och den är lite speciell, för när hon hon pratar ju som till sitt barn via den här telefonen, för hon är inte kvar där med barnet längre. Så hon återberättar det som hänt när han var bebis och sånt. Men för i den här volymen händer inte så jättemycket egentligen. Men de gör lite snyggt med att hon råkar förtjäga sig om någonting som kommer komma senare. Så hon bara, ja du vet när vi slogs mot de här demonerna. Nej just, jag har inte kommit dit i berättelsen, sorry. Jag blir så vimsig av mig, så vi kommer till det senare. Och sen pratar hon om agenter och allt möjligt. Så det som är liksom, hon föder antikristus. Det finns en religiös sekt, eller vad man ska säga, av agenter som vill ta död på den här djävulen. Hon och hennes familj försöker skydda den. Plus att det finns en warlock som hjälper till. Och det visar sig att det finns sådana som kulter som är med, för de har inväntat hans återkomst och grejer. Och nu är det helt enkelt, men när barnet skriker eller blir jätteledsen och jättearg eller liknande, så river den upp som en portal i himlen och demoner faller ut. Så det är ju inte bara det vanliga, utan till slut kommer det komma demoner och allt möjligt.
Men vänta nu, va? När den skriker och blir arg och lite ledsen så här, nu typ ut, då öppnas det en portal i himlen.
Första gången man får se demonen, det är att de försöker mata bebisen. Ja. Men så fort den får i sig mjölk så spyr den bara, och hon kan inte få den att äta eller någonting. Så okay. Den skriker och skriker och skriker, och ju mer den skriker och blir alldeles röd och tokig, så öppnas portalen mer och mer. Till slut faller den ner en demon.
Okej.
Sen visar det sig att hon får ju bebisen att suga tag i tutten.
Ja.
Men visar sig att den biter ju bröstkåden och suger i sig blodet istället. Så de måste ju börja föda den blod och grejer och dittan och datten. Och det är ju sådana små problem som de måste komma fram till.
Små problem?
Ja, det är de här lite andra. Och sen kommer det ju som sagt, i den här så har jag bara sett en demon. Jag har inte stött på den riktigt.
Nej.
Men det är så här agenter, det är så här lönnmördare som har blivit lejda av de här agenterna som ska komma dit och dittan och datten. Så den här första volymen är mest bara att man får reda på att de har fött antikristus, och om man får träffa de olika karaktärerna så kommer ha en betydelse i storyn. Men det har inte hänt så mycket action egentligen.
Okej.
Den var bra, den var intressant, och vad ska jag säga? Just det här hur de, man vet att hon inte är med sitt barn längre. Och hon spelar in via telefon, det är det. När hennes batteri dör i telefon så måste hon gå och ladda det, då förslutar volymet. Okay. Så varje volym kommer ju vara någon sitter och pratar om någon story, så det kommer vara en storydel per volym som är som hon pratar tillbaka. Så det verkar inte vara så mycket hopp, utan det är liksom, man kommer få väldigt bra förklarat för sig. Och det gör de jättebra, de förklarar exakt. Det här är min syster och det här är problemen med henne. Det här är min pappa, det är problemen med honom. Och varför de är som de är och dittan och dattan. Vad är det som gör dem till så starka med psykiska personer och grejer? Det är väldigt mycket sånt där. Jag tror personligen inte att jag kommer fortsätta. Jag tyckte om den, jag tyckte den var helt okej. Men när det är så agenter och demoner och bebisen och ditten och datan, det var någonting som inte riktigt lockade mig. Den var bra, men det var inte, det gjorde inget så här jättenytt. Har man sett minsta lilla liksom, ja men, någon med så här serie där de handlar om barn som har blivit tagna av djävulen, så är det ju samma sak här. Mm. Men här slänger man in lite, ja men vi ska ha agenter och demoner också i det hela, inte bara en ont barn.
Men vänta, men, agenter liksom, för vad då?
Det är ju det, jag vet inte vad det är. Jag skulle tro att det är kyrkan. Att det är Rom, alltså. Att det är det som
gör... Det är Vatikanen.
Gör... Precis. De har inte förklarat inte så, utan här säger de bara agenter. Men jag skulle tro att det är Vatikanen som ligger bakom det, liksom. Åt det hållet. Men, så det som är schysst med det här, istället för att man ofta är ju så här, man är Van Helsing, man följer Vatikanen, man är hjälten. Så här följer den onda sidan när de försöker skydda det lilla barnet. Så det är coolt. Men som sagt, den är bra, men... Jag vet inte, den lockade inte in mig tillräckligt helt enkelt. Men jag kan rekommendera. Låt det intressant att följa det här, för den är jättesnygg, så rita. Den är bra gjord. Första demonen var väl lite smålöjlig, men de gjorde en liten rolig grej med den och sånt där. Men helt okej, det var en annorlunda text som sagt, eftersom du får följa den onda sidan. Och när du ser djävulen som en liten bebis helt försvarslös, då sitter du ändå och hejar på mamman som bara försöker skydda sitt barn, även om du vet att det är djävulen själv som är där i kroppen och grejer. Men det var schysst. Och jag gillar hur de skapar karaktärer. Det är som hennes syster till exempel. Hon är ju knarklangare och spöar på folk och kommit in och ut ur fängelse och allting. Så hon är ju den som kan försvara bebisen mot agenterna bäst, för hon är själv inte på så rätt sida av lagen och liknande, och de gör lite coola grejer och skapar bra karaktärer.
Ja.
Så jag kan rekommendera att kolla in den, i alla fall ta upp ett singelnummer och kolla om det verkar vara något att ha.
Men du läste så... hela första volymen nu då, eller?
Ja, precis. Så jag har ju läst hela fram till tills första agenterna avklarade, ska man säga.
Ja, men jag tänker så här då, kommer det hur, alltså är det är en dag det, den volymen händer under, eller för du sa någonting om att det var hennes inspelningar.
Ja, men det är så hon berättar under en kväll, men det utspelas under flera dagar.
Ja, okej. För jag tänker så här, får man se den växa upp, eller är det fortfarande ett barn under hela tiden, eller?
Än så länge har det, alltså om man säger, det börjar med strax innan när hon är på skolan.
Ja.
Och sen att tills vattnet går, tills hon föder barnet, och sen är det väl, kan det vara 3-4 dagar efter det, så det är ju bara en vecka typ som de har, som man får följa i första volymen och sånt där. Det är typ en vecka skulle jag tro.
Okej. Ja.
Så det är inte, det är fortfarande ett spädbarn om man säger så. Det enda som har hänt är väl att den har fått huggtänder. Det är det.
Okej, men jag tänkte mest om det var liksom så här, om det kändes som att det skulle bli, alltså att du ska få följa den här under hela tiden, eller vad som händer liksom, eller se vad den tar vägen, utan det är mera, den kommer antagligen att vara ett barn rätt länge med.
Det skulle jag tro, med namnet Baby Teeth och allting, så skulle jag tro att det kommer vara väldigt mycket resan medan barnet är försvarslöst, för då har de någonting att bygga på. Man måste alltid försvara bebisen.
Ja.
Så, nej men det var helt okej, men som sagt, intressant grej, men för mig var det inte tillräckligt lockande bara.
Nej, men det kan jag väl köpa, absolut.
Din nästa då, du hade läst fortsättning på vad du läste förra veckan.
Exakt, jag har fortsatt på Sino Trip. Part 1 har jag lyckats läsa igenom nu, jag är in en bit på part 2 också, men part 1 är väl den jag tänkte jag skulle försöka gå igenom lite mer, eller inte gå igenom så mycket, men berätta lite mer om. Vi kommer ju aldrig ihåg Cody, som egentligen är huvudpersonen i hela den här serien. Och han hade ju hamnat i det här, vad kallar man det, en annan planet, helt enkelt. där han hade börjat starta krig och han har glömt vad han, vem han är och alltihopa. Hans livvakter tar ju med honom, eller han snarare så här, för att ta reda på vem han är så ber han hans livvakter att ta med honom till punkten där där de hittade honom. För han kom ju ifrån den här, eller från en profetia, eller vad, ja, åskmoln, blixt, och så hittar de honom. Och han tänker att han kanske får tillbaka minnet om han kommer tillbaks dit. Så att hans vakter tar med honom dit. Och där bryter hela helvetet löst, kan man säga. För där så stöter han på... Där är det någon som springer ut och gömmer sig i buskarna runt omkring. Medan han springer runt där i stort sett. Ser ut som att han är hög. För han springer runt och kollar omkring och så här... försöker suga i sig hela om... Liksom allt runt omkring honom. För att liksom försöka väcka allting till liv på något vis. Jag vet inte. Det är ganska snyggt ritat faktiskt. För han ser verkligen helt borta ut när han går där. Bara så här, okay, stirrar upp i himlen och bara så här... försöker... Jag förstår vad han gör. För så har jag också gjort någon gång. När man, så här, man kommer jävlar inte ihåg vad det var man tänkte på för typ 2 sekunder sedan. Så går man tillbaka. Man hamnar i samma sinnesstämning. Så kanske man kommer på det. Och det är precis det han försöker göra där. Jag vet inte om jag berättade det förra gången. Men nu börjar det dyka upp återblickar också. Okay. Till innan minnesförlusten. De är bara korta, men de liksom de säger en hel del. För det hela det första återblicken man får är kvällen innan minnesförlusten, eller kvällen innan snarare när han blir hittad.
Mm.
Så är han och en polare hemma, står med i stort sett med dörrarna till föräldrarnas spritskåp fullt öppet, och de står och tjafsar om vad det är för flaska de ska dricka. Cody står där med någon flaska med någon diffus färg på. Och hans polare säger bara så här: men du, om din farfar har ställt den där längst upp, längst in i spritskåpet, med en lapp på som typ säger rör ej, så bör det verkligen, alltså det bör vara fel grej och dricka. Och Cody typ bara, nej men nu kör vi. Sen är vi tillbaka till den här världen igen.
Nej.
Och det här dyker upp lite då och då. Det kommer någon liksom så här tillbakablick här och en tillbakablick där. Så de bygger upp en ganska intressant historia, tycker jag. Det blir riktigt rolig dessutom. För att då... Eftersom att jag ändå... Hans polare dyker upp i den här världen också.
Okej. Okay.
Så att de båda två har ju då tagits från sin hemvärld, jorden, och dykt upp i det här universumet. Två väldigt, väldigt skilda historier, skulle jag säga. För att hans polare kommer ihåg allting.
Okej.
Ja, han har ingen minnesförlust. Han vet vad som har hänt. Eller han vet vad han tror har hänt åtminstone. Mm. Men han dök upp på ett helt annat ställe.
Okej.
Eller snarare, helt andra människor hittade honom, ska jag säga. Och där tänker jag nog lämna det, för att jag tycker att det är värt att gå in och, eller det är värt att läsa den här serien faktiskt. Just för att, återigen, hur snyggt de har gjort det att läsa, alltså just det här jag pratade om förra gången, hur snyggt de har gjort med alla pratbubblor, hur snyggt det faktiskt har ritat den och allt sånt. Det här är riktigt, riktigt bra. Jag kommer absolut att läsa vidare part 2 också och försöka läsa igenom den med. Krävs väl, eller kan väl vara värt att nämna igen, att den är skriven av Quinton Miles och ritad av, ja, ah, det var här, ja, Daniele Cosentino.
Mm.
De har gjort jättebra jobb, för jag gillar den verkligen. Och dialogerna och allting sånt funkar.
Mm.
Jag tycker det är det är perfekt. Däremot så, storyn i sig, man bör ju ändå vara halv, det är ju inget super, super tungt det här.
Mm.
Man räknar ut ganska snart vad det är som ska hända, vad som har hänt. Däremot så vill man bara se vad som, om det man tror kommer att hända faktiskt kommer att göra det.
Ja, ja.
Så att det är riktigt, 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 riktigt spännande, riktigt kul.
Coolt. Då har vi bara den gemensamma läsningen kvar då.
Ja.
Och det är Arthur Chronicles of the Nolands issue 1, skriven av Nax, tecknad av Pedro Andreo, utgivningsår 2018. Episod 0, Absolution. En liten by, en ond kult, ett barn i fara och en grupp hjältar på väg för att göra rättvisa. Vi har sett allt, men det är aldrig en bra idé att ta saker för givet i No Lands. Ja, vad ska man säga om den här? Jag tog upp den här för jag tyckte att men det här såg cool ut. Den såg riktigt häftig ut. Tecknastilen var intressant. Den är skissad på ett speciellt, tecknad på ett väldigt speciellt sätt. Ganska snygg, men ändå med på något sätt lite mer åt skisshållet, eller vad ska man säga? Storyn dock. Det här är ju någon som antar har suttit, det här är någon som har suttit och spelat Drakar och Demoner. D&D, liksom.
Rakt av. Tack för att du säger det, för det är det första jag vill berätta, för att hela den här storyn är det är nog nästan så att jag med lite masserande med liksom med hammare eller någonting sånt där, då skulle jag lätt kunna få in den här serietidningen i någon av våra kampanjer vi har spelat. För den är, och det känns verkligen exakt som en sån kampanj också.
Ja,
på något
precis.
Vis.
Alltså den här känns som, ja men precis, man har tagit någon som spelat Dungeons and Dragons och gjort en amatör, vad heter det, serie skulle jag säga. För vad ska man säga, jag vet inte vad poängen med den är. För det finns ingen så här bra storyline eller någonting, utan man bara slänger ihop. För vi har ju de här olika, jag skrev upp vad de heter, de olika hjältarna.
Oh, var det så seriöst? Härligt.
Jake Parnes, Warrion. Sandra Polly, Rogan. Malin eller Malin, Tresigor, Majen. Och Ulrak Barbaren. De är ju direkt tagna från en kampanj i Dungeons & Dragons på en gång. Man märker
ja,
att det,
ja, absolut.
Det där är en klassisk starter lineup liksom.
Jag tyckte den dessutom kändes väldigt lik våran när, vad är den, Ulrik, vad eller vad han heter. Har den även en companion som är en, vad är han, en iller eller någonting,
ja,
sånt där.
Precis.
Så att det känns jätteklart. Och det är fan det första du tänker på. För, jag kan dra skitsnabb. För den börjar ju med att de här människorna är i en skog. Träffar på en, ja, vad, jag vet inte ens vad det ska vara för någonting, för han är en bonde typ. Som har ett uppdrag åt dem att rädda en pojke som har blivit tillfångatagen av kyrkan. Och där börjar det typ.
Ja, precis.
Och det är verkligen så att han kommer dit, eller de har bestämt träff innan. De stöter på varandra, eller ledaren av gruppen träffar på honom ute i skogen medan de andra är gömda i buskarna runt omkring. Bonden berättar för honom vad som har hänt, typ. Ledaren typ så här, jag vet inte, vad heter han? Jake, eller vad sa du?
Ja, precis.
Ja, Jake säger, ja, vi får se om jag tänker göra det eller inte. Och bonden typ drar. Gruppen pratar ihop sig om det. Så här bara, ska vi verkligen göra det här? Man vet, de kommer ju komma fram till, ja, det ska vi göra. Och sen börjar liksom hela storyn. Eller ja, kampanjen kan vi kanske säga då istället.
Och det är en klassisk kampanj, precis som du sa. Man får ett uppdrag, man ska tjafsa om man ska göra det, men man kommer göra det, för det är vad uppdraget är utför. Man kommer till liksom platsen där man ska göra sitt första uppdrag. Ska vi göra det diplomatiskt? Det finns inte Dungeons & Dragons. Vi ska slakta. Ja, men då gör vi det. Och sen kommer, så när man har gjort det, då kommer en midboss helt plötsligt som är mycket starkare, som man inte ska klara av, så att man ska känna sig besegrad. Och det är egentligen hela den här volymen.
Alltså, jag vet inte ens hur den känns. Däremot vad den ska ha, för vi kör, nu hoppas vi att alla ni som har lyssnat, lyssnar just nu, har läst den här. Eller inte har några intentioner att göra det.
Det här är obligatorisk läsning, så det ska jag läsa.
Ja, för nu kommer spoilerserna. De är ju ta med fan, det de ska ha är att de är ju ta med fan inte rädda för att ha ihjäl sin jävla kampanj dock.
Rakt upp och ner.
Det är alltså, det är så här, sneaky, sneaky, sneaky i tre sidor. De tar sig till den här kyrkan, den här pojken är borta. Sen är typ första människan död. Bara så här, what? Och jag tänkte också, för när jag läste det här, och det är jätteklassiskt. De tar sig till den här kyrkan, de ska ta sig in, rädda pojken, ta sig ut. I kyrkan finns vakter och the high priest, eller vad de nu ska kalla det för. Alltså bossen ish. De, jag vet inte ens, fan, de failar ju typ direkt för att någon slog en taskig roll på deras klättring upp på taket typ.
Ja, precis, det var en för, natural one där.
Ja, men exakt, för han typ trampar rakt ner i en hink. Vakten hör honom och det blir lite spännande direkt. De kommer in i, alltså, ja, de kommer in i kyrkan och sen slåss de.
Mm.
Och det är i stort sett det tidningen går ut på.
Ja, för sen de kommer slåss. Här. Vad ska jag upp hans namn då? Tike Lagobar, den andra warrior som är superstark sen, som kommer med alltså med huggtänder och allt möjligt.
Ja, ja precis, djävulen själv där, eller ja. Vad fan han är för någonting. Satan.
För men det tyckte
innan
jag...
den, för det är den, de har ju minibossen där först.
Ja, precis.
The High Priest. För att de när de är i kyrkan, de slåss för alla vakter är så här, ooh, yay, ett svärd. Och jag menar, vakterna är ju perfekt kanonmat. Man får se hur jävla episka de här karaktärerna är.
Mm.
Warrior bara så här, du hugger huvudet av någon och så här, wah, kör svärdet rakt igenom någon annan. Hunten får sätta några skitballa pilar och magiken, fan, ja, jo, han börjar ju till och med innan. Han teleporterar dem upp någon våning liksom.
Ja, precis.
Skitcoolt, alla får göra någonting superhäftigt. Rogan får göra någon jävla stealth kill och det är skitballt. Alla får göra någonting häftigt. Sen, boom, så dyker High Priest upp där som bara lululululululu, helt plötsligt kan göra någon jävla supersköld så att ingenting går igenom.
Nej.
Så att ingen kan liksom, ja, pilar går inte in, vapen, jo, kommer de in jättenära så funkar det, va? Eller något sånt där. Ja, ah, skitsamma. Det är bara konstigt från ingenstans. För det är ju inte direkt så att du får det berättat för dig innan. Alltså att det är en magisk värld.
Nej.
Alltså inte så episkt förrän de är faktiskt igång. För jag trodde typ den här magen eller vad det är de har med sig. Jag trodde han skulle kunna göra någon fireball eller någonting sånt där. Lite, alltså inte... inte slänga upp världens asstora portal och liksom ta dem, förflytta dem hit och dit liksom. Mm. Så att
precis. Sen när de har spöat upp och sen kommer ut med ungen, den här stora jävla huggtändsdemonen typ kommer. Och jag blev så paff när han bara hugger och ungens huvud bara faller. Jag bara okej. Okay.
Wow, det var inte jävlar jag beredd på. Vad det tog mig verkligen på sängen också. För jag trodde det skulle bli mer episk fight.
Mm.
För det är ju verkligen, de slåss ju som satan. Det går ju lite halvdåligt för dem där inne i kyrkan, ja, också ju. Och så kommer de ut, precis som du sa, kommer ut med ungen i högsta hugg, bara så här, wow, kolla vad vi har gjort, vi är så jävla coola, vi har räddat honom. Då står ju den här demonen och bara så här utanför och bara så här, åh, men titta på er. Och så tror jag Jake säger någonting dumt, va? Eller gör han inte? Han säger någon kommentar så här, vem är du typ?
Ja, men det är väl ja, precis. Det är
ah, nej, det är, nej, det är magen. Ja, ah, det är just, ja, det är magen som rycker till typ så här, bara, wow. Och alla börjar undra så här, åh, vem är han? Vem är han typ? Och då bara boom. Så ja, ungen huvudlös. Man bara vad hände? Ja.
Och sen säger magiken det, bara, jag tror han är en... Och sen blir magiken dödad med ett hugg, bara, tjuff! Där var han delad på mitten.
Ja, och det är fan brutalt. För det är till och med... han kör in svärd... För det här måste beskrivas, för att det här är så jävla chockande. För att han kör typ in hans enorma jävla svärd.
Ja, det är Final Fantasy-svärd alltså, åt det hållet. Det är verkligen
exakt
så.
Exakt, och det är liksom Final Fantasy-svärden kan ju typ slänga till väggen nästan. Bara rakt in i magen på han och bara slänger det uppåt och delar hela magiken på mitten. Han ligger verkligen där typ såhär, ah, nej men höger armen ligger där borta och vänster är där och liksom... Nej, ja, Det,
det är liksom buken som håller ihop kroppen, för annars hade det bara gått rakt igenom.
Ja, jag visste. Hans huvud är liksom delat på mitten, och så är det bara följa hela vägen ner till naveln ungefär. Där någonstans sitter han väl ihop, tror jag, åtminstone. Ja, precis.
Och där börjar ju chocken. Och sen dör barbaren. Man bara, okej, jaha, men det visar sig att den här Rogan, hon hade ju varit tillsammans med magiken, men han som var Warrior, hjälten, hade ju ett kärleksintresse för henne också.
Ja.
Så man bara, ja, men det här är klassiskt att de kommer bli tillsammans. Sen dör hon också. Och sen dör han också. Och så satt jag där bara, va?
Ja.
Va fan, alla är döda, vad fan har ni gjort? Så det här säger ju ingenting. Jag bara, okej, ja. Men då vet vi.
Jag fattar nada, verkligen. För det är ju... Du, det är precis som du sa där. När magen dör, då tänker man så här, okej. Eller när ungen dör snarare, tänker man, okej, de misslyckas med första uppdraget. Nu ska det här bli tungt och jobbigt för dem, liksom. Nope. Sen dör magiken. Då tänker man så här, fast... Fan, vad hårda de är nu. Nu var det ju fan riktigt... Okej, men... För min första tanke var när magiken dog, var... Fan vad nice. Nu slipper de hålla på och tjafsa om liksom kärleksintresset. Det kommer bara att vara... Det kommer att falla till Warrior'n liksom. Ja, och så kommer... Jag tror att... Visst är det Hunter'n eller vad fan det är där efteråt som dör?
Ja, Barbarian.
Tror jag. Ja, Barbarian. Så bara... När han dör, då börjar man tänka så här... Vänta nu, satan. Nu är de bara två kvar. Bara de kan inte ha ihjäl henne. För att det är ju liksom hela... Det är ju det de bygger det här på, typ. Bara, oh shit! Där var hon död. Okej. Okay. Vad gör vi nu då? Och det, är det... Och när han, precis som du sa, när han dör också sen, då är det så här, vad handlar den här serietidningen om ens? Och det är liksom, vad är själva meningen med den?
Så de bygger upp den här gruppen för att sen bara ta död på dem. Och sen får man ju det här efter, så bara, in the next issue. Ja. Så är det en helt annan snubbe. Jag bara, alltså har det här ingenting. Alltså troligtvis är bossen han som kommer föras vidare till nästa, den onda.
Ja, jo, men det tror jag också. För han pratar ju om, han försvinner ju iväg där i slutet. När alla som kan dödas är döda. Då drar ju han iväg in i något skjul eller tillbaka hem till sig eller vad fan det är. Då sitter ju den här stackars bonden alltså han är ju upphängd i alltså köttkrokar i något bakrum där helt nersläckt liksom, där han säger, åh, gjorde jag verkligen rätt, var jag duktig nu, typ. Och jättedemonen bara säger, men det gjorde du. Och så pratar han med sin morsa eller vad fan det är, eller alltså han säger mother och bara säger, det här gjorde jag för dig, typ. Man säger, vad i helvete är det här för skruvat?
För man får se månen har en ansikte, och säger han mother, och då börjar ansiktet på månen grina blod, och man bara, okej.
Det här är skruvat, det kan man ju lugnt säga.
Men storyn, den gav ju verkligen ingenting. Jag tyckte att snygg ritad och sen, men jag fattar ingenting. Så vad tycker du nu så här i helhet om den här?
Alltså jag gillar ju ändå chockmomentet. Ja. Däremot så tycker jag att jag hade ju mycket hellre spelat det här än läst det, ska jag säga. Jag hade mycket hellre varit den kampanjen och fått göra lite egna val. Även om hela gruppen skulle wipa, så hade jag accepterat det, absolut. Mycket hellre än att läsa den faktiskt.
Ja, precis. Alltså det här känns ju som så här, för mig, storyn gav ingenting. Det var ganska snygg ritad, men det känns som ihopslafsat. Det här är som om jag skulle göra en D&D-berättelse, och jag har ju skrivit egna D&D-berättelser, det är liksom som jag skulle göra. Man tar lite här och var från kända ställen och så trycker man ihop det och så gör man, men nu har jag gjort en story. Det känns amatörig på något sätt. Jag tycker det känns som en amatörberättelse, för det finns egentligen ingen berättelse. Karaktärerna är så liksom från grundade från vad som helst. Det är liksom ingenting nytt där. Man bygger inte upp en bra story, ingenting. Det här är en issue zero, fine, för att de kanske ska bygga upp världen eller någonting. Men just det här numret gav mig verkligen ingenting. Så jag kände ju liksom ingen sug alls på att ta upp den igen. Den får en 2 i betyg för jag tyckte den var intressant och jag tyckte den var snygg och de gjorde, som du sa, chockmomentet. Men jag kan inte säga att den är bra, för jag tycker inte den var någonting egentligen. För mig var den bara, meh.
Nej, men jag håller med, absolut. Det enda, vad ska man säga då? Det enda den ger mig, och det är jävligt mycket läsa för det lilla, är ju just för att man vill veta vad den här månansiktet är för något.
Ja.
Man vill ju veta vad som driver den här demonen. Han är uppenbart, han måste vara en demon.
Ja.
För att han påvisar ju även typ någon så här övernaturligt snabba reaktioner. Och han kan vrida muskler. Det tyckte jag var det fan det kom, för det fattar jag ingenting utav. Han kan ju liksom göra vad han vill med sin kropp typ. För i ett något ögonblick där så vrider han. För det här tyckte jag var konstigt, för de ritade det på så skumt sätt. För de ritade musklerna i hans arm, och så försökte de rita det som om att han vred upp dem. Alltså som en, vad ska man säga då? Som en gummisnod, när man liksom vrider upp den så att den ska liksom pring, flyga ut sen. Så gjorde han med sin arm och sitt svärd. Så han i stort sett blev en jättestor helikopter. Och det gjorde han vid flertalet gånger, för han gjorde likadant med sin rygg ett tillfälle. Som också gör att man liksom absolut tänker att han har ju några alltså han har ju krafter. Den här snubben.
Ja, precis. Och där fick jag honom att känna som, det här var liksom D&D möter Naruto Shippuden fiender. För Naruto Shippuden, deras karaktär, jag vet en karaktär ser nästan exakt ut som han här. Så han skriker ju liksom Naruto Shippuden, men världen är Dungeons & Dragons, och jag tycker inte riktigt om det passade in jättebra, förutom men det var någon så här, men nej, jag vet inte forskare, men som du sa precis, det där vrida och vända, om det är speciellt bara den här lilla demongrejen, det förstod jag, men sen när de började hålla på med utöver det, jag bara, okej, jag vet inte.
Ja, nej, men jag tyckte nog att de tog i utav helvete där, så mycket kan man ju säga. Ja. Dessutom så tycker jag han påminner ju skitmycket om, är det Death Note?
Ja, lite åt det håller jag.
Alltså om man nu ska ta, alltså jämföra någonting liksom så påminner han ju väldigt mycket om den karaktären. Släng på honom en hel del rustning och ett big ass sword, så har ni ju den här karaktären då.
Jag tänkte Naruto, den först, när han går ut på sitt första uppdrag tillsammans med Sakura och vad heter det? Sasuke. Så möter de en från, måste jag tänka här. Han är från, är det Smoke eller Fog-klanen?
Ja.
På en bro, tror jag det för mig att det är. Han har exakt ett sånt där svärd. Exakt en sån där mun. Men han har en bandana runt sin mun, så att han ser lite ninjaaktig ut.
Okej.
Okay. Jag har för mig att det är första fienden i första, vad heter det, uppdraget de går ut efter att de har pluggat tillsammans.
Ja, ja.
Och jag, så fort jag såg honom, jag bara, den är rakt upp och ned tagen från honom. För det skrek den karaktären med svärdet och allting. Så det, men det är ju det som är, det är ingenting som känns nytt, för de har bara tagit delar från allting, slängt ihop det. Men man, och så har man inte lyckats gjort en story runt det, så det kändes bara bli.
Ja, för mig. Ja, nej, det, alltså, det här kan säkert bli skitballt, vad ska man säga, om man fortsätter på det här. Vad jag dock väldigt mycket då hade velat sett, alltså jag hade velat, det är ju ett nollnummer. Alltså det är ju ett hype-nummer.
Jo,
så har jag åtminstone fått för mig att alla nollnummer är. De vill liksom, de vill ju slänga in så mycket coolt som möjligt som man faktiskt vill fortsätta läsa. Ja, det var skithäftigt att han i stort sett förintade den här lilla gruppen som trodde de var jätteballa. Det var ju skithäftigt. Men det sa ju inte ett jävla skit om vad som kommer härnäst.
Nej.
Det, och det lilla den berättar för storyn framåt, alltså det är verkligen jättelite. Känns det som. Det är ju ingenting som skulle få mig att vilja fortsätta läsa, om det inte var så att jag verkligen, verkligen avgudade den här karaktären då. Och det gör jag inte.
Så frågan är liksom, precis som du säger, det här är en issue zero. Om man ska ta upp första numret för att se, för det är troligtvis där de väntar med att presentera huvudkaraktären som man kommer få träffa i den.
Ja.
Och så
ja,
har man den här som att beskriva fienden. Man beskriver om de inte är bra, så att den här ger ju ingenting. Det är ju det som är så synd.
Ja.
Så jag vet inte. Jag får se om jag tar upp första numret sen. Det blir nog inte nu, men kanske lite senare, och se om det ger någonting extra. Men man blev ju inte hypad, precis som du sa.
Nej, absolut inte. Det är som sagt, det är ett skithäftigt nummer. Det är klart det. Alltså, det var ju faktiskt en jävligt frisk fläkt att faktiskt få det här, att hjältarna faktiskt dog.
Nej,
för de dö, alltså det är inte bara så här, åh, den får en pil i ögat, eller du, alltså, det inte ens i den här världen kan de komma återuppstå, skulle jag vilja säga.
Nej.
I alla fall inte några utav dem. Magiken där, det finns inte. Det kan inte finnas magi nog för att sätta ihop honom igen. Alltså, det är helt omöjligt.
Nej, så jag tror inte de kommer tillbaka. Utan de
det tror inte jag heller. Men jag menar bara just att de är verkligen förintade. De är borta i det här universumet.
Ja. Nej, men det var tyvärr under medel för oss. Så är det ju.
Ja, men det håller jag med om. Absolut. Det är ett intressant, eller alltså, det är kul läsning, det kan det ju vara, men det är ju inte det är alldeles för förutsägbart.
Ja, precis. Och det är inte något nytt eller någonting, det är liksom bara nej.
Exakt. Exakt. Det visst, man tänker sig en helt annat slut när man börjar läsa den, men när det väl sätter igång med dödandet, då vet man ju vad det tar vägen också.
Mm.
Nej. Det är ingenting jag skulle rekommendera så där. Det finns mycket annat bättre att läsa, skulle jag säga.
Jo, precis. Då vet ni det. Nästa vecka då. Då ska vi gemensamma läsningen Alex plus Ada volym 1 ska vi läsa. Jag har hört mycket gott om den. Mycket gott.
Ja, det ska bli spännande.
Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonördnes.blog.se. Det är några som läsas via Facebook, facebook.com/abboncomics. Ni hittar oss på Instagram, abboncomics. Ni hittar oss live på Twitch, twitch.tv/abitonördnes. Ni hittar oss på YouTube, sök abboncomics eller abitonördnes så kommer ni dit. Och ja, det var veckans avsnitt, så tack så mycket för den här veckan, så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött, hej då!
Tjingeling!